Alltså, tänk er 60 gigawatt tillgänglig effekt från vehicle-to-grid-bilar 2030 bara i Mellansverige. Och fundera sedan vidare på vad det kommer att göra med stödmarknader och hur det kommer att påverka hur vi tänker kring elnät. Det är i alla fall potentialen som syntesrapporten Ett elsystem för elfordon från Energiforsk kommer fram till. Tänk sedan vad det med rätt incitament kan betyda för designen av energisystemet som helhet. Ja, det är flera frågor att tänka på. Inte minst hur affärsmodeller ska sättas upp och vilket problem som ska lösas och för vem. Idag dyker vi ner i Göteborg Energi Elnäts och Volvo Cars pilotprojekt Vehicle to Grid för att diskutera hur födelsen av en ny marknadsprodukt ser ut och vad den kan föra med sig. Det här är Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm. Kul att ha dig med. Idag har vi tre stycken i podden. Vi börjar med dig, Therese. Varmt välkommen. Vem är du och vad är din roll?
Ja, men tack. Jag heter Therese Cesar, jobbar på Göteborg Energi och är ansvarig för flexibilitet i elnät. Så hur vi kan jobba med flexibilitet som en del i elnätsinfrastrukturen.
Hur länge har du varit på Göteborg Energi?
Ja, jag har jobbat 14 år kom jag fram till. Då jobbade jag ungefär 10 år på marknadsavdelningen. Och nu de senaste 3,5 åren på elnät.
Kul! Andreas, välkommen till dig också. Var kommer du ifrån och vad är din roll?
Tack snälla. Jo, jag jobbar på Volvo Cars inom elektrifiering. Jag jobbar med tidiga faser, innovation. Och har gjort det i 6 år. Har varit på bolaget i plus 10 år nu. Jag vågar inte räkna längre hur långt det är. Men jag har varit inom olika grupperingar, olika positioner i olika områden. Men har landat nu på den elektriska sidan som är den mest intressanta hittills i min resa. Mm.
Och så avslutningsvis en till då från Volvo Cars, Erik. Varmt välkommen. Vad är din roll?
Ja, men Erik Allon heter jag. Produktchef, så om det är Andreas med kollegor som gör det magiska liksom kodandet och det, så är det jag som gör PowerPointsen. Så jag håller ihop säcken från ett affärs- och strategimässigt sätt, kan man säga.
Ha, vad spännande. Kul att ha er tre med i podden. Vi har ju under flera år då pratat och sett i branschen om vad Vehicle to Grid kan tänkas ha för typ av potential och vad den kan lösa för eventuella problem som vi har. Och ni har då gått ihop i ett samarbete kring det här, en pilot kring Vehicle to Grid. Och Therese, vill du ge oss då perspektivet ur Göteborg Energis synvinkel? Vad är det för utmaning? Varför går ni in i det här och vad är det problem ni har att lösa?
Ja, men vi har ju jobbat med Vehicle to Grid, det är ett forsknings- och innovationsområde under ganska många år och har samarbetat med bland annat Chalmers och flera andra aktörer under flera år, eftersom vi ser att det här är ett spännande område som vi vill vara med och utforska. Och nu under de senaste åren då så samarbetar vi med Volvo Cars och Polestar bland annat. Och det som vi som elnätsägare ser i det här är ju att det kommer finnas massa elbilar som kör runt och har en batterikapacitet som vi vill ta vara på som en del i infrastrukturen. Och om man tittar på den problembilden som finns i Göteborg under de kommande 10 åren här, så i takt med att omställning inom industrin och transportsektorn framförallt kommer ske, så kommer det innebära ett ökat effektbehov. Och vi ser prognoser som visar på ungefär 600 megawatt i ökat effektbehov på ungefär en 10-årsperiod. Och det gör att vi kommer behöva jobba med flexibilitet då som ett verktyg för att utbyggnad av elnätet kommer inte hinnas göras under den här perioden. Och det är där vi ser då att flexibilitet är ett verktyg och batterier är ju en viktig flexibel resurs, och med den elbilsutvecklingen som sker i Sverige och i Göteborg så tycker vi bara att det känns väldigt dumt att inte vara en del i det här och förstå hur elbilar kan bidra med nytta till energisystemet.
Men jag menar, vi har ju flera gånger här i podden också pratat om de här 600 megawatten ni behöver fram till 2030 och hur ni kan förse er själva möjligtvis med ny vindkraft för att få den elen på plats i tid. Hur ni kan jobba med egen produktion och produktionsstyrning har också varit med en gång tidigare i podden som en del av flexibiliteten. Elnät och elnätstyrning är ju en annan del som vi också återkommer till. Men det här som har att göra med flexibilitet och styrning, hur mycket tror du Vad har den för potential att vara delaktig i och lösa utmaningen för er? Hur kan man sätta siffror på det?
Jo, men vi ser ju att vi kommer ha ett behov av ungefär 100 megawatt flexibilitet 2026, då vi ser att vår problembild börjar öka. Och vi kommer ju ha flera verktyg i verktygslådan. Man pratar ju om andra typer av affärsmodeller, att ansluta kunder på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Att jobba med andra typer av dialoger med överliggande nät till exempel, för att se om man kan nyttja elnätet på ett annat sätt än vad man gör idag. Men vi ser ju ändå att flexibilitetsområdet är ett av de allra viktigaste. Och vi har ju en flexibilitetsmarknad i Göteborg som är igång sedan 3 vintrar tillbaka. Och det är ju där framförallt som vi vill bygga den här grunden av resurser som kan bidra. Och vi ser ju, om vi tittar på en kall vinterdag som är det dimensionerande för elnätet, så visar våra prognoser då att 500 megawattimmar kommer vi ha behov bara en dimensionerande vinterdag då. Och tittar vi utspritt över en hel säsong så tittar vi ungefär på 7000 megawattimmar som vi kommer ha behov av att handla flexibilitet på Effekthandel Väst då, som är vår flexibilitetsmarknad. Så att det finns ju en oerhörd potential att jobba med flexibilitet, och vårt största område nu är ju att försöka hitta den typen av flexibilitet att få in, och då är ju batterier och elbilar en viktig resurs i det här.
Ja, men bra, då har vi sett kontexten lite grann med vad problembilden är och potentialen och varför det behövs. Erik, kan du ge oss någon form av känsla av var befinner sig Vehicle to Grid just nu? Ge oss lite kontext och kött på benen där, och snäll.
Nej, men absolut. Men man har ju pratat om Vehicle to Grid väldigt länge. Men jag skulle ändå vilja våga påstå att det nu under 2024 så börjar många av pusselbitarna falla på plats. Vi kom ju med den första Volvo-elbilen med denna tekniken. Så där liksom checkar vi på bilsidan att de komponenter finns på plats där. Vi ser också något som Andreas kan gå in på mer i detalj sen, men kommunikationsstandards och också laddboxsidan. För alla de här delarna måste ju vara på plats för att kunna realisera detta mot liksom slutkund eller slutanvändare i slutet. Och jag skulle även vilja säga att den generella mognaden på marknaden, nu pratar vi här med Therese från Göteborg Energi, liksom det generella kunskapsläget med alla aktörer som faktiskt behövs för att realisera detta är på en bra mycket högre nivå 2024 än det har varit tidigare. Så att nu händer det på riktigt. Det är inte bara...
Det är inte nästa år, utan det är liksom det är inte, i år.
Det... Ja, precis. Liksom, och det är nu det händer på riktigt. Det har gått från liksom PowerPoint-slides till ut i det vilda, om man säger så.
Men ni är ju på inget sätt ensamma om det här, såklart. Det finns ju en stor bilindustri i Europa, naturligtvis i världen globalt såklart. Men om man blickar ut då, sker det överallt på samma gång nu? Eller hur ser det ut?
Ja, men jag skulle ändå säga att det är ganska olika. Alla länder är olika och mognadsgraden är ganska olik mellan länder och regioner. Kollar vi i Europa så ser vi ju liksom Norden är generellt ganska moget och mycket på den digitala sidan. Sen finns det andra aspekter som lyfter upp andra marknader.
Man tänker till Kalifornien och
ja,
sådana.
Ja, men exakt Kalifornien. Och de kommer lite från liksom en annan faktor som driver på, som är liksom de här stora och fruktansvärda bränderna. Och har liksom ett backup-perspektiv. Och sen andra aspekter, om vi går tillbaka till Europa, är typ... Ja, England är ganska framme liksom i sin marknadsdesign. Så att det finns olika liksom faktorer som pushar på. Men det är väldigt fragmenterat samtidigt.
Jag tänker Andreas då, om jag riktar frågan till dig så blir det ju en, jag vet inte om du kan hjälpa oss att ta, men det här är ju ändå ett väldigt lokalt pilotprojekt när ni går in med Göteborgs Energis elnät och jobbar med det, och samtidigt så, precis som Erik är inne på, kan man tänka sig att affärsutmaningarna och förutsättningarna för de olika marknaderna, för ni är ju ett globalt bolag, skiljer sig radikalt åt. Hur sjutton passar det här pilotprojektet ihop i den övergripande affärsutvecklingen, och varför är det just viktigt att vi drar igång med det i Sverige? Kan du sätta ord på det?
Ja, men vi börjar ju i Göteborg eftersom vår hemstad är Göteborg rent tekniskt sett då, med vår utveckling. Vi har våra resurser här och vi har ju som sagt Göteborg Energi på plats, Och vi måste ju börja någonstans. Och vi har ju sedan tidigare goda relationer med Göteborg Energi. Och vi ställde ju frågan om detta skulle vara intressant. Och vi fick ett svar tillbaka utefter de behoven som bland annat Therese har nämnt hittills. Som sagt, vi behöver börja någonstans. Vi kommer kanske inte kunna skala upp den lösningen som vi har hemma, på hemmamiljön. Men vi ser ju synergier med det som finns på andra marknader i Europa. Det gör vi absolut. Och vi får ju ta marknad för marknad. Nu har ju vi fått den äran att köra en pilot här med 6 hushåll. Med anställda i deras privata hem. Med bilar som har den här kapabiliteten. Och vi ser det som ett startskott för att kunna förstå vilka förutsättningar vi har. Och vilka utmaningar vi har framgent mot andra marknader också.
Jag tänker att många privatkunder som kanske inte har energi som största intresse som... Ja. Vi här kanske, och ni som lyssnar på just den här podden, och där finns det ju kanske en antal missuppfattningar om vad man använder batterier till. Många upplever jag spontant tänker på arbitrage som det första och enda man ska använda ett batteri till. Men här ser vi då resiliens som ett exempel, använder det för nätförstärkning som Therese är inne på. Vad är det för kunder ni möter och hur hanterar man det? Är de på, så att säga? Kanske var en lång fråga.
Ja, men det är en jättebra fråga. Vi ser ju att det är också ganska fragmenterat. Vi har ju de antagligen många poddlyssnare i denna podden som har gått och blivit experter på detta och håller sig jätteuppdaterade. Men jag skulle nog ändå våga påstå att den stora massan har vi som Volvo Cars ett ganska stort jobb att liksom dra ner komplexiteten. För att även om produkt eller tjänst är komplex i slutändan så handlar det om att göra den så enkel och trygg som möjligt för faktiska kunden liksom. Så där har vi absolut ett jättestort jobb.
Ja, för jag tänker, det måste ju höra med era utrullningsplaner att göra huruvida man kan förenkla det så pass att er genomsnittsköpare av en Volvo i Sverige tycker att det är enkelt att använda. Jag tänker, hur får ni kunden att fatta affären?
Ja, men absolut. Jättebra fråga. Och återigen, liksom, jag kommer nog nämna ordet fragmenterat ganska mycket här, märker jag. Men alla marknader är ganska olika, det vill säga vad drivkraften är. Kollar vi exempelvis i Sverige nu så är en stor drivkraft just den liksom finansiella delen om man kollar på typ stödtjänster och nu i framtiden förhoppningsvis ganska mycket flex också. I andra delar kan det vara helt annorlunda. Då kan det vara liksom att hålla alltså self-consumption inom hushållet, typ om vi går ner på kontinental Europa, så att nyttan av produkten Vehicle to Grid kommer behöva vara liksom ganska flexibel för att kunna täcka de här olika use caserna som är olika starka på de olika marknaderna. Så att det finns absolut en komplexitet i denna teknik som vi som företag måste hantera.
Ja, Therese, jag tänker på er fråga. Du kanske vill reagera på det här först.
Vi jobbar ju med Volvo Cars i det här projektet för att titta mycket på liksom, den tekniska delen. Hur ska det här anslutas? Liksom, elkvalitet, den typen av bitar. Sen har vi ju ett annat samarbete som vi gör med Polestar då, och där det är flera andra aktörer. Och där har vi ju samlat många aktörer i hela värdekedjan just för att titta på alla de här olika delarna. Och en del i, jag tror att den här frågan kring liksom, vad är värdet för kunden och hur ska vi få kunden att vara med på det här? Jag tror att det är en svår fråga att svara på för att vi är så tidigt i processen. Men mycket av det här arbetet och den utforskande delen är ju just att komma fram till det. Vad är nyttan och värdet för kunden? Hur ska vi få dem att vara med och vara delaktiga i det här? Vad behöver vi som elnätsbolag betala och ge för ersättning för att man ska vara med? Hur ska vi göra anslutningen, liksom köpet av bilen och uppkopplingen så enkelt som möjligt? Och det är ju inga svar som vi exakt har idag, men det är ju det hela arbetet går ut på för att vi ska kunna skapa, liksom sätta affärsmodeller och koncept som går att skala upp och göra det enkelt.
Ja, för jag tänker att det är ju både en tidigt skede här i form av ett pilotprojekt, samtidigt så är det ju i år, om vi lyssnar på Erik, och har också läst att andra fordonsföretag kommunicerar att marknadsintroduktionen ligger ju inte särskilt långt bort i tiden. Lägg på det då att jag antar bara att de här 500 megawattimmarna ni skulle behöva, de vill ju inte ha på ett ställe, ni vill ha dem distribuerade i nätet, gärna på särskilda ställen, vilket innebär att man blir jättenyfiken på hur ni tänker kring affärsmodeller för det här. Kan jag åka ner och ställa min bil i hamnen och få betalt från Göteborgs elnät, eller finns det andra försvagade områden? Är det en del av det här pilotprojektet också? Hur tänker ni kring det?
Ja, men det är det ju absolut. Vi tittar ju på vad har vi för problem i elnätet som vi vill kunna lösa med flexibilitet, och hur skulle då resurser som Vehicle to Grid kunna hjälpa till. Och då är det väl framför allt två case som vi jobbar mycket med. Det ena är ju att kunna hantera liksom väldigt lokala flaskhalsar. Om vi tittar på en nätstation där en transformator är överbelastad och där vi istället för att byta ut den vill kunna då använda flexibilitet och ta in fler kunder under den stationen. Och då har ju våra liksom beräkningar kommit fram till att 18 bilar skulle behövas väldigt lokalt under en specifik timme. Hur 17 får vi det att hända? Kommer det ens gå att realisera? Men det är ju ett väldigt tydligt case som vi vill kunna undersöka. Och tittar vi på det större perspektivet då, där vi tittar på att kapa effekttoppar från regionnätet, då pratar vi ju kanske så här 100-200 bilar som behöver bidra för att skapa den effekten som behövs. Så att hur det här ska funka, var behöver de här bilarna finnas, är ju en del. Men vi tror ju att det är möjligt och att det är för intressant för att inte utforska, och det är ju därför som vi är delaktiga i det här.
Då tänker man ju, Andreas, kommer det finnas 100 stycken Volvo-platser i närheten av en nätstation och Volvo-bussar som tar personerna som tjänar pengar på sin bil under sin arbetsdag fram och tillbaks mellan sina arbetsplatser? Ja, alltså, beskriv för oss, hur tänker ni att er position kommer vara här?
100 bilar behöver dock inte finnas under en nätstation, utan då behöver de ju vara utspritt i Göteborg Energis elnät.
Ah, okej. Okay. Men dra ner det då. Bra rättelse. Vi säger 10. Det räcker ju. Men den intressanta frågan är hur ganska långt från att sälja en bil och sen kanske hantera ett serviceavtal. Det här är ju en helt annan typ av relation.
Ja, jo, absolut är det det. Jag ska se om man kan svara på den frågan på ett bra sätt. Men utifrån vad jag tror så behöver vi ju ha fler sådana här piloter. Nu har vi tagit för ett första steg där vi har tittat på hur anslutningen ser ut, vilka komponenter som krävs, vilka lagkrav vi har. Så att vi har alla dessa bitarna på plats och att vi följer dem så att vi inte gör bort oss på något vis. Vi ska ju underlätta för kunden i deras installationer om hur de här komponenterna installeras så att det görs på ett så smidigt och lätt sätt som möjligt med alla de parametrar vi har att röra oss med. Nästa steg blir ju att försöka kanske skala upp det här. Vi kommer ju rulla ut de här bilarna successivt och vi kommer ju se våra kunder använda de här bilarna med kanske ett nytt beteende som vi tidigare inte har sett. Vi har attitydförändringar att spela in i det här också. Och vi kommer ju att försöka titta på vilka platser som ni på Göteborg Energi kanske behöver stötta upp och försöka se om vi kan få våra kunder att åka ut med våra bilar dit då. Det kommer ta ett tag, ett jättelångt tag innan vi kommer till ett användarbeteende som kanske är det beteende som vi förväntar oss för att ni kanske ska kunna på Göteborg Energisida kunna förvänta er för att stötta upp elnätet. Vi är inte där än, men jag tror att vi kommer dit. Men vi måste ha alla grunddelar på plats innan vi rör oss åt det hållet.
Ja, jag tänker att det handlar om prissignaler. Får jag 500 spänn för att stå på en viss plats under en dag så har jag ju lättare att flytta mitt beteende än om förtjänsten är oklar.
Ja, absolut, är det så. Jag tror att pengar är en faktor som spelar roll hos kunden i detta fallet.
Jag tänker, en av de sakerna man betraktar från sidan så här, när det kommer till konkurrensen om elbilar, det är ju Teslas affärsmodell som har varit supertydlig, där man skapar sina egna tidiga laddstationer och därmed också skapar barriärer för andra. Vad ska jag välja för bil? Jag tar en Tesla för då kan jag liksom ladda i Mora när jag åker upp till Sälen. Och så har andra strategier då blivit en följd av det. Jag antar att när ni blickar ut över den här marknaden att det finns en massa sådana hänsyn att ta nu angående vilken position man vill ta. För det finns ju en risk om man skulle säga att ja, Daimler, de får en massa platser som är Daimler-platser i närheten av de viktiga platser i Tysklands nät. Det vore ju förskräckligt för er, precis som för Peugeot och tvärtom. Här på något sätt så är det ju helt nya typer av tjänster som också innebär att man måste kunna dela på saker och ting för att det ska vara öppen och fri konkurrens. Hänger marknaden med på det här?
Jag tror att det svänger ganska mycket. Jag tror att man har en ganska klar bild i dagsläget om vilken väg man vill gå. Men jag tror att det svänger fort beroende på hur beteendet hos våra kunder ser ut. Och alla har ju en plan på vilken väg vi ska gå, som sagt. Men
det som du säger, förutsättningarna för att ett helt komplett system fungerar kräver ju att vi samarbetar. Och där har vi ju bland annat standarder som en sak då. Vi måste förhålla oss så att vi spelar på samma spelplan. Och vi har bilar som är kompatibla med andra system än kanske våra egna. Sen får vi ju då utifrån beteendet se om vi tar en annan väg eller om vi fortsätter på våran bana som vi har beslutat att göra utifrån ett strategiskt synpunkt då.
Jag har en fråga till dig här alldeles strax, Erik, som jag vill att du spelar vidare på, men förklara för mig gärna och sätt i kontext, hur viktigt är det för Sverige och AB att vi driver på den här frågan snabbt sett ur ert perspektiv, hur tror ni central den är, varför är det viktigt att det sker i Sverige, finns det ett sånt argument?
Jag tror att vi ligger ganska långt framme i tiden när det kommer till den här tekniken. Vi har förutsättningarna för att göra det och det här är ju våran hemmaarena att spela på. Och vi kommer lansera den här typen av tjänst på våran hemmaarena först och sedan så kommer vi skala upp den. Såklart har vi ju koll på marknader som är utanför Sverige, men det är här vi har valt att börja.
Okej. Okay. Ja, Erik, börjar. Du antar att du har någonting att spela med.
Och även en inflikare där. Om det räcker ju nästan att gå tillbaka till ditt förra poddavsnitt med Vardman från Plexigrid. Liksom. Hon nämnde en siffra, jag tror det var 945 miljarder som kommer krävas för att bygga ut elnätet för Sverige AB under en ganska lång period, absolut. Det är mycket pengar. Och där någonstans finns det ju ett spektrum. Ska man investera 945 miljarder och gräva ner koppar? Eller ska man göra någonting som gör elnätet mer smartare? Och vi som liksom ett bilföretag tycker ju det är liksom det sista. Att skapa möjligheter för olika typer av aktörer, inklusive oss själva och partners, att göra det mer smartare elnätet för att minska liksom det generella elbehovet som i slutändan är bättre för alla anställda inom Sverige AB, oavsett om det är elnätsägare, slutkund eller företag.
Jag hade tänkt gå vidare på en annan fråga, men nu när du säger det här, Erik, så blir jag så nyfiken och riktar den här frågan till dig då, Therese, för att diskussionen om det här, hur intäktsramen ser ut för att stimulera att ni ska kunna ta fram affärer som ni också har linjerade incitament från er reglering att använda er utav. Vi hade referensen till Plexigrid som nämnde det, nu gör också Volvo Cars samma analys. Och ni måste agera lite grann med hjärtat och göra det här för att ni behöver det innan det finns linjerade incitament. Vad är ditt perspektiv på det här? Vad behöver förändras?
Nej, men det är precis som du säger. Regleringen hänger ju inte riktigt med. Och vi är ju på en otrolig utvecklingsresa i Sverige där vi som elnätsbolag inser att vi behöver ju vara väldigt proaktiva och agera för att möta våra kunders behov. Och här handlar det ju mycket om att våga kasta sig ut i en värld där vi inte riktigt vet hur vi kommer bli bedömda på det. Men vi ser ju risken att inte agera är mycket större. Det är mycket lättare att bli förlåten än tillåten. Och det är väl väldigt tydligt i det här exemplet att vi har en ledning och en styrelse som tror på det vi gör och ser att vi behöver vara möjliggörare i den här energiomställningen som sker. Och det värsta vi kan göra det är ju bara sitta stilla och säga att nej, vi har ingen reglering så vi kan inte vara delaktiga i det här. Det är mycket bättre att visa på vad vi behöver för typ av reglering genom att visa på exempel. Den här regleringen behöver komma på plats, det behöver funka på det här och det här sättet för att det ska vara genomförbart för oss att möta de behoven som finns.
Är det så, om jag uppfattar det rätt, att Göteborg Energis elnät nu är lite av murbräckan in i den här marknaden? Det är ju ganska logiskt som Andreas säger att Volvo finns i Göteborg och därför så börjar det i Göteborg. Samtidigt har vi ju då, ja, som vi brukar nämna, 170 drygt elnätsbolag i Sverige. Vad blir er roll i det här? För det här är ju svåra och komplexa frågor. Hur ser ni på det?
Jag tror att vi har en oerhörd fördel att vi är i Göteborg för att här finns det är en fordonsstad. Vi har ett kompetenskluster med både industri, forskning, utbildning och elnätsbolag.
Får de kontakta er då? Så driver ni utbildningar? Tar ni in energimarknadsinspektioner där? Hur funkar det?
Ja, precis. Nej, men det vi vill göra i det här är ju att visa på exempel hur det här kan funka och vad vi gör ju. Vår strategi är ju att ta på oss ledartröjan i den här energiomställningen i Västsverige framför allt. Och vi ser ju också att det vi kan göra här kan ju hjälpa andra. Vi får ju frågor från flera andra elnätsbolag hur vi tänker. Man är nyfiken på det här, vill utforska det. Det här projekten eller de här engagemangen som vi gör bygger ju på att vi ska kunna sprida kunskap till andra och att vi tillsammans med andra aktörer kan visa hur vi gör, vad det innebär för oss som elnätsbolag. Och det är klart att vi, många andra tror jag gör det, sitter och funderar på vad innebär vehicle to grid för oss. Men man har kanske då inte fördelen att just ha ett stort, eller då kanske ha fördelen att jobba med bilindustrin på samma sätt som vi har i Göteborg. Och det gör ju att vi ser att vi har en både möjlighet och chans att gå lite före här och ja, men lära oss och ta det vidare. Och också då i det påverka både Energimarknadsinspektionen och andra typer av regleringsinstanser som behöver ha både kunskap och förståelse kring det här.
För kraften är ju stor, tänker jag. Du nämner ju 10 bilar för ena syftet, 100 bilar för andra syftet. Ni säljer ju betydligt fler än 100 bilar. Jag menar, ni säljer ju tusentals bilar varje år. Snart kommer in på frågan liksom hur det rent praktiskt ska gå till, för den är ju intressant att förstå också. Så kanske min första fråga borde ha varit, vad kommer ni sälja egentligen? För ni får ju massa nya branschkollegor här, helt uppenbart.
Vad vi kommer sälja för typ av produkter och tjänster?
Vad är jag köper en Volvo-bil? Jag kommer ju få mycket mer än bara 4 hjul som rullar.
Ja, men precis.
Jag får en hel relation. Jag får en ny typ av intjäning. Ni får en himla massa nya branschkollegor i form av andra som kanske vill göra något med batteriet eller kunden som faktiskt förändrar hur den lever beroende på den här nya förmågan som ni kommer med till kunden.
Ja, nej men precis. Så i år kommer bilen och den har liksom den tekniska kapabiliteten för vehicle to grid och vehicle to home. Kopplat till detta då så ser vi ju att vi för våra kunder vill realisera den här tekniken. Vi vill ge dem möjligheten att oavsett om det är stötta elnätet eller det lokala flexnätet eller egentligen kapa effekttoppar och liknande. Exakt hur det kommer gå till, vilka delar av som Volvo kommer göra själva och vilka delar som eventuellt kommer göras med partners kan jag tyvärr inte gå in på. Men vårt absoluta mål är att göra det så enkelt och tryggt för våra kunder som köper en fantastisk bil att realisera den här tekniken och därmed erbjuda en faktisk produkt.
Ja, men bra, då kommer vi in på det. Hur löser ni det här då? Jag antar att provprojektet handlar om att faktiskt få ut de här stationerna och se att ni får det att funka. Hur stor är den tekniska frågan och vad är det som behöver ske?
Så det första vi gör tillsammans med Göteborg Energi är ju, som jag sa tidigare, är att försöka förstå de förutsättningarna som krävs hos våra kunders i hushållen helt enkelt.
Och vad är det? Vad är det som krävs?
Man kan likna installationen väldigt lik en solcellsinstallation idag. Och det vi har gjort är ju att försöka identifiera den anslutningsprocess som vi har kallat det för tillsammans med experter inom Göteborg Energi för att förstå vilka komponenter vi behöver ha minst för att uppfylla säkerhetskraven som jag tidigare nämnde också. Och sedan vilken typ av en laddbox.
Ja, men precis. Jag tänker det abonnemang. Jag antar att det är liksom hur det ser ut i, liksom, i min inmatning, vilket eventuellt stärverk som finns på gatan. Alltså hur långt behöver justeringen göras?
Ja, vi försöker ju som sagt, kunder som kör elbilar idag kommer ju absolut känna igen sig. Den är ju en väldigt lik den setup som finns idag, men kombineras i form av en liknande setup som ett solcellssystem är idag. Så de kommer absolut känna igen sig och den kommer ju inte vara en överväldig installation utan det kommer vara en så liten som möjligt men som följer alla de krav vi har. Och i piloten som vi har kört idag så har vi ju testat av det här och vi ser ju att vi uppfyller de kraven vi har.
Okej, så om jag förstår det här då från sidan så innebär det att jag köper en vehicle to grid bil från er nu under hösten. En early mover säger vi. Och sen då så köper jag också då själva laddboxen från er. Den i sin design och utformning, den betyder egentligen inte särskilt mycket. Men jag kanske inte har solceller på mitt tak. Behöver jag göra någonting mer då? Driver det här en större installation hos mig än jämförbar teknik som för elbilar idag?
Egentligen inte, utan det är standardkomponenter som ska installeras. Bilen har ju en förmåga rent tekniskt att se till så att vi klarar de nätkoder som nätbolaget har, så att vi följer dem också. Så för kunden så är det egentligen inte en så stor skillnad, bara för att det är en vehicle-to-grid-kapabel bil.
Och finns det någon skillnad? För ni behöver ju ha batterier som kan kräma ju rätt mycket effekt ju, om jag åker en vinterdag och slirar lite och det är uppförsbacke. Hur ser det ut med möjligheten att ta ut energi ur batterien? Tänker ni lägga begränsningar eller hur fungerar det? Det kan ju bli rätt mycket kräm, tänker jag.
Mm. Som ett kundbeteende då när du är ute och kör, som du säger, kräver ju extremt mycket effekt ut från batteriet. Det vi ser i hushållen är ju att hushållen driver ju inte så mycket efterfrågan av effekt, utan vi håller oss på en väldigt mycket lägre nivå under en kanske mycket längre tid. Och med det sagt så kanske batteriet inte slits lika mycket som den gör när vi är ute och kör bilen. Det som sker är ju att vi kommer ju troligen sätta en begränsning på hur mycket man får ta ut ur batteriet per dag, likt andra OEM-er. Och det har med att göra att batterikemin har ju en begränsning över tid, och den vill vi ju spara, för huvudsyftet är ju fortfarande att bilen ska transportera folk från punkt A till B.
Så jag kommer inte själv kunna få bestämma att men jag vill cykla mitt batteri så hårt så det rör inte mig om jag får lägre andrahandsvärde, utan ni tar också ett ansvar för att se till att själva grundsyftet med bilen bibehålls. Förstår jag det rätt då?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Så huvudsyftet är ju, som du säger, bilen ska kunna användas som transport från A till B. Men en bonus på detta då, hur den setupen kommer se ut kommer vi återkomma till. Men det kommer ju finnas begränsningar, och det är ju för bland annat garantiåtagande som vi har gentemot kund.
Har ni någon uppfattning om det här på Göteborg Energienät?
Nej, men jag tänker att det hänger ihop väldigt mycket med vad flexibilitet innebär. Flexibilitet handlar ju om att man ska kunna göra någonting annorlunda, eller att man ska kunna hitta någonting i produkten som kan användas utan att det påverkar liksom leveransen eller påverkar det som jag behöver använda det till. Så att använda bilen för det som den är till för, men när den inte behöver användas, då vill vi ta vara på det som finns. Och det är väl det som, liksom, vad jag förstår, så är det ju liksom 90% av all tid står bilen still. Då vill ju vi använda den kapaciteten till att stötta elnätet. Och sen går ju hela projektet också ut på att förstå alltså, de timmarna som bilen står still, är det de timmarna som vi behöver, eller kan vi få, liksom, kan vi länka ihop det här att den tiden som bilen står still, det är också då vi kan få det att skapa nytta för elnätet.
Och här kommer då en väldigt kul fråga. Med tanke på vilket rabalder det var kring den första effektprissättningen som kom i Göteborg för några år sedan, hur tänker ni att era framtida elnäts- och effektavgifter kommer att behöva utvecklas som en konsekvens av den här tekniken? För belastningsfrågor i nätet behöver ju för all del inte bara vara begränsade till en fråga om dag och natt. Det här blir ju väldigt mycket mer komplicerat, tänker jag, att prissätta beroende på en mer momentan situation för nätet, eller?
Ja, men vi ser ju att alla delar som vi jobbar med behöver hänga ihop, och självklart behöver vi ha en tariff som inte skapar liksom hinder för andra typer av lösningar som vi behöver. Och vi kommer ju gå mot en mer tidsdifferentierad tariff som vi hoppas kunna skapa viss nytta och förändra ett beteende. Men vi ser ju också att vi kommer behöva jobba med andra typer av styrsignaler. Och det här med hur ska vi prissätta flexibilitet? Hur ska vi lägga på det som ett lager på det som vi redan får ut ifrån det beteendet som vi skapar med tariffer, kommer ju vara jätteviktigt för oss. Och vi förstår ju att vi kommer ha en annan typ av roll och att vi kommer behöva titta på våra affärsmodeller så att de stämmer överens med kundernas beteende och den världen vi lever i. Så att vi behöver ju också gå från det här liksom att vara det här traditionella, vi har alltid gjort på det här sättet, elnätsbolaget, till att förstå hur omvärlden ser ut, hur våra kunders beteende ser ut, vad har vi för olika verktyg och vad har vi för, då det kommer vi tillbaka till incitament, men vi kan ju vara med och påverka och ja, men försöka hitta affärsmodeller som skapar nytta.
Tänker jag så här, jag vet inte vem av er, Erik och Andreas, som svarar på den här frågan, men givet att, nu får du protestera till det som jag tolkar dig fel här, men även om inte du kan säga exakt hur det här kommer påverka, vilka moment och hur de kommer vridas på i er prismodell, så blir den mer granulär, för det är fler saker ni behöver ta hänsyn till, min gissning då. Och då har vi ju det läget att vi har väldigt många elnätsbolag. Och då också som en följdkonsekvens väldigt många olika typer av taxor. Och ni säljer ju bilar oavsett om jag bor i Flen eller i Växjö eller i Luleå. Jag antar då att ni börjar tänka på, hur ska vi hantera det här? Och hur tänker ni då?
Jättebra fråga. Det är ju exakt som du säger, en väldigt svårt att få den, liksom, den klara bilden av hur ser det faktiskt ut hos alla dessa elnätsbolag. Så att det som vi gärna hade sett, och jag vet andra aktörer också hade sett, det är någon typ av databas eller någon typ av system som faktiskt kan dela dessa. För i slutet av dagen vill ju vi och kunder och alla aktörer vill ju liksom optimera på bästa sätt, och då är ju just effekttariffer och effektuttag en av de faktorerna som man kan optimera på. Så jättesvår fråga, för idag är det ju, får man ju nästan Google-söka och gå in på respektive av dessa 100 plus elnätsbolag för att faktiskt få den typen av information.
Ja, just det, för jag tänker det där är en för svår fråga för att lämna till kunderna och försöka lösa.
Absolut.
I alla fall om det ska vara enkelt. Jag trodde nästan du skulle säga att vi behöver konsolidera svenska elnätsbranschen, men du kanske inte vill gå så långt.
Nej, då är jag ute på tunn is.
Ja, okay. Ja. Bra, vi lämnar det helt enkelt. Ja, men så även den här förändringen måste ske då. Men det är ju inte bara elnäten som blir era nya kompisar. Det finns ju en hel del aggregatorer där ute som redan har gjort de här solcellsinstallationerna. Kanske gubevars redan satt in ett hemmabatteri hos den här fastigheten. Vi vet ju att de stora fastighetsbolagen investerar tungt i egen laststyrning, av vilken den här blir en väldigt viktig delkomponent. Hur tänker ni att relationen mellan er och aggregatörer ska se ut?
Och med risk att ta på mig lite politikerhatten här och svara lite diffus, så jag ber om ursäkt till alla lyssnare. Men vi vill erbjuda ett erbjudande. Till vilken grad det består av liksom ett Volvo-internt utvecklingsarbete eller ett partnerskap med flera aktörer, det kan jag tyvärr inte gå in på. Men som...
Kommer ni bli ett elhandelsbolag? Kommer ni ta en balansansvarsroll? Kan du säga något om det?
I can neither confirm nor deny.
Okay. Du säger egentligen, det finns roller att ta, vi kommer ta en roll, men vi kan inte säga särskilt mycket mer om vilken den kommer vara.
Ja, tyvärr. Det är lite nackdelen med att vara ett
börsnoterat
börsbolag och icke-publik information. Men
det är en intressant, kontaktyta.
Verkligen. Och jag menar, för ett par år sedan hade vi kanske inte suttit i det här rummet och pratat med liksom elnätsbolag. Förra året var Andreas på scen uppe på elnätsmarknadsdagarna. Så att vi är liksom på väg in på en helt ny planhalva som för ett elbilsbolag eller automotive-företag för ett par år sedan var liksom ganska otänkbart. Så att vi är verkligen på väg in på helt nytt område, och det är jättespännande.
Men vad kommer att skilja, tror du, de biltillverkare som gör det här bra kontra de som inte gör det bra? Finns det någon sån perspektiv som du kan lyfta på?
Ja, jättebra fråga. Jag tror det vi ser liksom i användande och beteende hos elbilskunder, det är ju att liksom det är fortfarande ganska nytt för många. Det är andra typer av produkter och tillhörande tjänster som dessa typer av kunder tittar på. Det först och främst är ju faktiskt laddboxen. Det vi också ser är liksom att skiftet från liksom en bensinbil till en elbil också förändrar beteende. Exempelvis man blir mer mån om sin elkonsumtion, elfaktura, och det skiftet kan ju för en del kunder vara ganska smärtsamt. Det är liksom helt nytt område som många kanske inte är supervana vid. Och då har ju vi en möjlighet som elbilsbolag att liksom stötta dessa kunder på vägen genom om det är egna produkter eller via partnerskap. Att göra det enkelt för kunden med hög kvalitet på produkter och tjänster. Och kopplat till din fråga, där tror jag verkligen det finns en i framtiden ganska stor liksom unik selling point att vara med i den resan snarare än att helt liksom cutta off den och låta kunderna liksom lära sig själva, för de som liksom inte är jätteintresserade för detta område.
Ja. Har ni sån tillit i det här samarbetet och piloten att ni också kan vara öppna med att den här typen av förmåga som Volvo Cars utvecklar faktiskt kan kannibalisera på er huvudprodukt?
Ja, men det har vi ju, och det jag skulle vilja lägga till i det här, vilka olika roller vi har, är ju att vi som elnätsbolag förstår ju också att det kommer in, eller både förstår och ser att det kommer in flera nya aktörer som inte fanns på spelplanen för 5-10 år sedan. Och istället då återigen, för att bara sitta still och låta det hända, vill ju vi vara delaktiga i den här processen. Vi vill ju förstå vilken roll kommer ett bolag som Volvo Cars ha i framtiden. Hur kommer de påverka infrastrukturen och vara en del i det på ett annat sätt än vad man har varit tidigare. Och som elnätsbolag så har vi ju en roll idag, och jag tror att den till viss del kommer vara densamma, men jag tror också att den kommer förändras mycket, vilket den redan gör idag. Vi är helt plötsligt både köpare och säljare av någonting som vi är beroende utav, och istället för att vi bara säljer någonting till våra kunder så ska helt plötsligt Volvo Cars vara en aktör som på något sätt kommer sälja någonting till oss som vi är beroende utav, och andra typer utav aktörer som också kommer in. Så att hela det här samarbetet handlar ju också om vilken roll kommer vi som elnätsbolag ha, hur behöver vi förbereda oss för att ta den rollen som ett liksom framtida modernt elnätsbolag, och hur kan vi ha en bra dialog i tidigt skede då, och ja, men så här, diskutera olika typer av affärsmodeller, olika typer av förutsättningar, olika typer av kanske andra sätt att ansluta saker för att se hur vi behöver utvecklas.
Det var väldigt fint sagt. Men så det är viktigare då, om jag förstår det rätt, egentligen inte vilken intjäning elnätsbolaget har, så länge det blir en lägre systemkostnad för Göteborg som helhet?
Nej, men det är ju såklart att det är fortfarande viktigt för oss hur vi, alltså vi har ju fortfarande uppdraget som elnätsbolag, men precis som vi sa så är vi ju i en utvecklingsfas där vi behöver vara med i den utvecklingen som sker och kunna påverka då till exempel intäktsram eller andra saker, för hur behöver det sättas upp för att vi ska kunna möta den typen av utveckling som sker. Sen är inte jag någon expert på liksom, vare sig intäktsreglering eller hur vi ska tänka liksom, ekonomiskt som stort bolag, men det vi ser är ju att vi behöver ju möta den typen av utmaningar som finns, och vi vill ju vara en del i det och inte sitta vid sidan om och bara låta det hända.
Ja, men det tyckte jag lät klokt att agera med utifrån hela systemet. Det gillar vi ju, inte suboptimera på en enhet. Ni väljer AC, Andreas. Ni väljer AC-lösning, alltså. Man skulle kunna tänka sig att, som man hörde från någon aggregator här, att de också tagit fram en egen laddbox, och de vill gärna se att man kör förbi växelriktaren och kör DC rakt upp och ner. Varför landar ni där?
Det är ett strategiskt beslut vi har tagit på företaget. Det skiljer ju sig såklart beroende på vilken marknad vi tittar på. Men i Europa har vi sagt att det är AC som gäller. Och det finns en anledning, och det är ju för att vi vill vara kostnadseffektiva mot kunden. För de kunder som inte idag har utrustning i form av en hybridväxelriktare till exempel, så finns den kapabiliteten i bilen. Som vi tidigare har sagt, vi har ju försökt se installationen som en väldigt enkel grej för våra kunder, och vi ser att AC med mindre antal komponenter i huset skulle vara en lättare väg för kunden att gå, helt enkelt, för att få tillgång till vehicle to grid.
Vad är kostnadsskillnaden?
Jag har inga exakta siffror, men en hybridväxelriktare på marknaden idag kostar ju många tusenlappar. Om då kunden har den i bilen så är det ju en komponent mindre.
Men är det en faktor 2 eller en faktor 4? Alltså, stor är skillnaden. Ni måste ju ha gjort det här valet av att det verkligen betyder för kunderna.
Ja, men lite som Andreas var inne på. Alltså, jämför man just, om man bara kollar på laddbox-sidan som sådan, om man jämför liksom med vårt spår med just AC-spåret jämfört med de DC-boxar som faktiskt är ute nu, så ser vi ju, beroende på liksom DC-box och DC-tillverkare, så är det ju liksom en faktor mellan 3 och 5. Och det är ett ganska stort steg. Kollar vi liksom på vårt spår så är den, kan inte säga exakt nivå, men den är ganska on par med dagens liksom AC-boxar som finns ute idag.
Ja, men alltså, man vet vad en box kostar idag, och du ska lägga på en faktor 5, då blir det ju helt plötsligt väldigt dyrt för mig,
ja,
som privatkonsument.
Ja, men precis. Och vi i detta rummet älskar att prata om vehicle to grid, och jag tror många i podden är liksom, de är early adopters, men för att komma till liksom den stora massan så blir en sån faktor väldigt stor. Och vi vill ju verkligen att hela spektrumet av våra kunder ska få tillgång till detta. Och då måste man tänka på sådana aspekter också.
Ni har ju massa underleverantörer naturligtvis när ni sätter ihop en bil till slut, va? Men hur långt in kommer jag ha min egen Volvo-laddbox särskilt, eller spelar det ingen roll?
Idag har vi ett samarbete med en laddboxtillverkare som gör det möjligt för oss att ladda tillbaka energin till hushåll och elnät.
Men om jag köper en Mercedes eller en Citroën eller en Kia och sen kommer på att jag vill byta till Volvo, kommer jag då behöva byta laddbox?
Det är ju här standarderna kommer in. Standarderna utvecklas jättemycket och det händer väldigt, väldigt mycket på just den fronten idag. Standarderna finns inte implementerade mjukvarumässigt i laddboxar som erbjuds till kund idag. Och det finns väldigt få biltillverkare som också har standarden implementerad från sitt håll. På sikt kommer det troligen bli så, men vi vet inte riktigt än. Utan vi har ju sagt att den laddbox vi utvecklar tillsammans med våran partner kommer fungera till att börja med våran bil.
Jag tänker också om ni skulle använda bilen för styrning i fastigheten och det likströmsnät som finns där. Hur tänker ni att kopplingen ska se ut mellan hur du optimerar mot nätet och en AC-ström och hur du optimerar mot fastigheterna för likström? Ja, men säg att du har en solcellspanel och så har du ett batteri, så då kanske du vill ha ett likströmsnät, eller du kanske till och med har en energigemenskap. Här finns ju liksom en koppling att göra, tänker jag, mellan fastigheternas styrning och vem man optimerar mot.
Jag hänger med på frågan. Vi kikar ju in i den typ av teknik som finns i kunders hushåll som de är idag. Och vi tror ju absolut att behovet kommer att finnas i framtiden för hur alla de här systemen integreras i varandra. Till att börja med kommer vi inte kunna erbjuda något sånt här, utan vi erbjuder kapabiliteten att kunna ladda ur. Men på sikt måste vi kunna förstå hur kundernas setup i hushållen ser ut.
Ja, för jag tänker det här blir ju ganska spännande då, hur de olika sakerna ska prata med varandra i fastigheten. Men det är nästa steg, det är det du säger.
Det skulle vara ett tänkbart nästa steg. Och mycket spelar ju roll då med att förstå hur våra bilar används just i den här kontexten. Men också vilka standarder som håller på att tas fram för att skapa den här kompatibiliteten mellan alla produkter.
För man vill ju inte ha flera växelriktare, tänker jag, i en fastighet.
Man vill ju hålla det så minimalt som möjligt, ja. Absolut.
Okej, okay. Ja, men argumentet skulle ju kunna vara då att det här är ett sätt att låsa in Volvo-bilen för att inte andra ska kunna aggregera eller använda batteriet. Det skulle kunna vara kritiken för att man inte öppnar upp för möjligheten att kunna göra båda två. Ni nämner att ni kommer göra båda, kanske både ha likström på några marknader och AC på andra. Finns det någon fog för en sån typ av kritik, tycker du?
Jag tror att man ska vända lite på det och säga att vi är försiktiga till att börja med, för att det finns ju en anslutningsprocess som ska göras. Och det är bilen, och det kanske är bilen i kombination med en laddbox då som måste godkännas av nätbolaget. Vi har ju inte testat det här i en full skala än, och vi vet inte hur reaktionerna kommer se ut. Men jag tror att dörrar ska inte stängas, utan vi måste förstå de förutsättningarna vi får med tiden. Mm.
Vad tänker ni då kring inte bara det samarbete som finns med elnätet, utan själva aggregatorstjänsten på FCR, frekvensrelaterade marknader från SVK till exempel? Vem ska ansvara för det? För att aggregera batteriet. Säg att det finns en aggregator på fastigheten. Vi pratar om något stort fastighetsbolag som samarbetar med en särskild aggregator som hanterar flexibilitetsfrågor i allt det som går att styra från solceller till batterier, vad det nu är. Hur passar ni in i det nätverket?
Ja, men lite diffust som jag svarade innan. Alltså vi ser ju över liksom vilken position vi vill ta i värdekedjan. Och jag kan inte tyvärr gå in jättemycket på det detalj.
Mm. Okej.
Okay. Okay. Men för att också få bygga på lite så här. Alltså pratar vi liksom vehicle to grid och liksom det som Andreas var inne på. Liksom det här hela spektrat av alla unika hushåll och hem. De ser alla jätteolika ut. Och sen liksom på den andra axeln så har vi alla typer av marknader och liksom mätetal som vi kan optimera på, oavsett om det är liksom lokala flex, om det är liksom hemmakonsumtionen, peak shaving eller alla de andra liksom 20 stycken. Jag tror också att vi måste, precis som Therese var inne på, liksom att de lean forward lite här. Det finns inget facit direkt. Det är samma med oss. vi kan inte kolla på någon annan aktör, för detta har aldrig gjorts innan. Så nu liksom vi lean forward, vi kommer komma ut med den här tekniken, sätta den och erbjuda den till verkliga kunder. Men jag tror också att vi som företag och även liksom de kanske första kunderna, de måste vara beredda också på att detta är en funktion som kommer liksom itereras och byggas ut i tid. Det kommer kanske inte vara den fully fledged som löser alla mina problem. Men över tid är det ju någonting som vi kommer jobba väldigt hårt med, både internt och eventuellt via partners, att möjliggöra det.
Ja, precis. Här sitter jag från sidan och säger, kommer ni kunna erbjuda solcellerna på taket? Kommer ni kunna ladda bilen direkt utan någon förlust? Alltså, vet, jag fattar. Men då är ju frågan, det du lyfter på här är ju någonting som känns igen från andra marknader som nu går igenom liknande omställning, exempelvis vätgasproduktion, ammoniak, e-bränslen, där leverantörs- och kundkedjor bryts upp och förändras, och det kräver att man helt enkelt hoppar i det djupa vattnet tillsammans utan att riktigt ha facit på hur det kommer bli. Vad är framgångsfaktorerna för er från Göteborg Elnäts sida för att förmå att göra det? Ni kommer ju ändå från en reglerad bransch.
Men jag tror, precis som ni är inne på, att man får ha lite respekt för det här också. Att vi kan sitta här och prata om att det kommer 2024 eller att vi är liksom så här bland de första ute. Men det är ju fortfarande otroligt många komplexa frågor man behöver lösa och svara. Och det är många olika aktörer i värdekedjan. Även om vi är långt framme så har ju vi fortfarande mycket vi behöver förstå för att det här ska funka hela vägen ut, men det är ju också en del av samarbetet. Och precis som jag sa tidigare så ser ju vi att vi som elnätsbolag har ju möjligheten att vara med i den här utvecklingen och påverka på vilket sätt reglering till exempel behöver anpassas för att det ska vara enkelt att jobba med en sak som vehicle to grid eller annan typ av flexibilitet eller ja, andra typer av omställning som sker som gör att det behövs en liksom modernare, om man väljer att uttrycka det så, reglering. Och här handlar det väl lite om att våga riska lite ute. Och som jag sa tidigare, jag tror att i och med att det inte finns någon reglering så finns det inte heller någonting att hänvisa till, vilket ger oss lite frihet, eller frihet kanske är fel uttryckt, men det ger oss lite utrymme att vara med och utforska så länge vi ändå håller oss inom våra ramar. Och det är väl det som är viktigt, att vi behöver förstå vad våran roll är och hur långt vi kan gå inom satta ramar. Så, men hela det här, vi drog igång en flexibilitetsmarknad i Göteborg för 3 år sedan utan att det finns någon reglering för hur en flexibilitetsmarknad ska vara. Den kommer i slutet på 2024. Nu handlar det ju om att liksom, ta det vi har lärt oss och anpassa det ut efter regleringen. Men vi har ju också haft en möjlighet att vara med och påverka de elnätsbolagen som har kommit igång och jobbat med det här. Har ju en större möjlighet att liksom, sätta ramarna utifrån den reglering som kommer.
Mm. Så det finns samhällsnytta på bordet. Det kan översättas i någon form av förtjänst som kan översättas i någon form av peng. Man vet inte riktigt hur den kommer att fördelas eller hur den kommer att se ut. Då gäller det att bara börja utifrån att man tror att det finns en win-win i det här. Var det en hyfsad översättning? Vad säger du om det?
Ja, jag vill bara flika in där. Jag tror att vi ska vara öppna för hur våra kunder från bådas håll använder våra produkter. De är ju väldigt påhittiga, har vi ju sett.
Hur då påhittiga?
De utforskar nya sätt att använda våra produkter som vi själva inte har tänkt på. Och jag tror att man ska ta till sig det och försöka bygga in det i vårat sätt att utveckla våra produkter. Både från Volvo Cars sida och från Göteborg Energis sida. Jag tycker bara att det är sammanfattat då. Jag vill att vi tar vara på rösterna som finns där ute. Vi sitter ju hos oss och utvecklar våra produkter med en tanke om hur produkten ska kunna användas. Men vi har sett väldigt tydligt på olika typer av forum och vi hör röster om hur bilarna till exempel används. Och att få då sätta bilarna i en kontext där bidirektionell laddning är möjligt skapar ju möjligheter som vi kanske inte har sett. Och det ska bli väldigt intressant att se när väl produkten finns på marknaden.
Finns det något sånt exempel du kan dela med dig av där kunderna varit så här, oh, det där förväntar vi oss inte att en sån här en kund skulle springa och göra?
Jag tror att man skulle nog kunna kika på ett system där kunden har allt. Där kunden har ett batteri i bilen som kan användas för den här typen av tjänster. Även ett stationärt batteri, ett hemmabatteri, solcellsanläggning. Och kanske har ett smart hem som är uppkopplat där man ser alla produkter, hur mycket de konsumerar och börja suboptimera
användningen. Vem optimerar det?
Det kan kanske kunderna göra själva med system som de har hemma idag. Det finns ju många människor som är väldigt påhittiga som sagt och ligger framkant när det gäller smarta hem. Att få in en komponent som bilen i detta fallet då skulle vara en väldigt intressant komponent att se liksom hur den agerar i det stora hela systemet som de själva har byggt upp.
Jag ser fram emot alla nördiga trådar som kommer vara om hur man kommer kunna använda det här. En sak vi inte hunnit beröra särskilt mycket som jag antar också är en springande punkt här i den tekniska utvecklingen. Dels hur snabbt kostnadsutvecklingen för batterier går men också givetvis tekniken, hur många gånger man kan cykla den. Om jag har ett batteri som håller i 40 år men bilen kanske jag byter ut var tredje år. Så, alltså, hur snabbt skulle ni säga från Volvo att ni upplever att teknikutvecklingen sker just nu?
Tekniken går ju framåt jättefort och vi itererar ju både batterier och elmotorer från inte kanske varje årsmodell men vi förfinar ju tekniken. En elbilsutveckling går ju otroligt fort idag.
Ja, vart är vi på väg? Kommer min nästa fråga givetvis vara. Nu är vi 2024, 2030 då vi kanske har liksom, vet jag, hur mycket energi som ni kan tänkas vara i elbilar. Har ni någon sån prognos hur mycket energi ni kan släppa
runt
på?
Det är klart att utvecklingen kring batterierna fortgår ju och vi försöker ju skapa en energidensitet som är betydligt högre idag. Vi vill ju minska vikten på bilarna. Vilket gör att bilarna drar mindre. Bilarna skulle då kunna ha ett användningsområde som till exempel ladda ut till elnät. Men jag tror att det viktiga är ju att se de första bilarna som kommer ut med det här kommer kanske lite sätta standarden eller förväntningarna på hur batterier ska klara av att användas i en helhet. Inte bara med att köra bilen från A till B men också att användas i ett elnät.
För jag tänker också att om det nu är så att ni lyckas skapa en standard för Sverige som är framgångsrik i den bemärkelsen att ni kan sätta ett pris på samhällsnyttan när ni får en win-win och det plötsligt blir en ny typ av intäktsström för den som äger bilen, då förändrar det ju TCO:n för kostnaderna att äga en bil i helhet, vilket ju kan bli en rejält skifte i vilken typ av bil man köper i framtiden. Det är liksom ingen snack om huruvida det är billigare eller bättre att ha en vehicle-to-grid-bil än en vanlig elbil. Och det är kanske inte heller någon snack om att ha en elbil kontra en fossildriven bil. Och det gör ju att den här implementationen kan gå väldigt fort då. För det här förändrar förutsättningen om vi lyckas få till de här marknaderna. Är det dit vi är på väg, tror du, Erik?
Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså, kollar vi på liksom, stödtjänstmarknaden idag så ser vi ju att den är så pass liksom, lukrativ att det är liksom, fler och fler som kommer in där. Och sen kan man ju alltid fråga sig, kommer den hålla sig på de nivåerna som det är idag? Kanske inte. Men vad vi tror på om Volvo Cars är att liksom, det kommer finnas ett fortsatt väldigt högt behov av flexibilitet oavsett om vi kallar det lokal flex eller stödtjänst som kommer kunna generera alltså, stora besparingar till kunden som är med och är liksom flexibel i sitt elanvändande och effektuttag.
Så jag dödar i princip frågan om hur vi ska förbjuda bensinbilar 2035 för då kommer det vara så galet mycket mer bättre som en helhetsaffär att äga en vehicle-to-grid-bil. Det är inte egentligen en stor fråga även om den har varit det.
Nej men verkligen. Alltså, elbilsägandet kommer bli betydligt mycket billigare när väl alla dessa faktorer är på plats. Exakt när i tid är ju då den miljonkroners frågan här.
Mm. Vi hörde ju här det var 500 megawattimmar ni behövde för den här topplastdagen som ni behövde hantera. Och som sagt, det här är ju tusentals bilar vi kommer att prata om. Har ni själva några prognoser om alla bilar ni har i Sverige idag vore bidirectional vehicle to grid bilar, hur mycket energi hade ni suttit på då?
Ja, jättebra fråga. Alltså, vi har gjort lite interna uträkningar och kollar vi liksom på den energikapaciteten i batterierna så kommer vi ha cirka 50 gigawattimmar i mitten av decenniet. Sen vill jag minnas att det var liksom globala siffror, men vi är stor aktör i Sverige.
Okej, okay, det var globalt. Okej, okay, jag trodde det var Sverige.
Ja, men kollar vi bara i Sverige och gör liksom så här räkne exempel för att det är kul. Det finns ungefär 5 miljoner registrerade personbilar i Sverige. Vi har liksom år över år cirka 20% av marknaden. Så grovt räknat, 1 miljon bilar på Volvos vägar är Volvos. Om vi leker då med tanken att alla är vehicle to grid kapabla Och sen liksom den effektmöjligheten dessa bilar skulle kunna ha någon gång i framtiden, så är ju den gigantisk. 1 miljon bilar, enkelt räknat då, om vi säger 10 kilowatt i laddningseffekt. Då är vi uppe i kolossala siffror som kan komma till liksom samhällsnytta.
Det här måste ju leda till en hel del nyfikenhet bland era kunder, tänker jag.
Ja, men det är ju precis det här som är anledningen till varför vi är en del i de här projekten. Att vi vill dra nytta av den kapaciteten som finns, och vi vill vara redo att göra det när den är stor och finns på marknaden. Och någonstans blir ju de här kunderna såklart våra kunder och hittar ett nytt sätt att vara elnätskund. Och det tror jag också kommer vara det här som vi pratade om lite tidigare. Vad är våra olika roller? Och det är klart att kunderna, precis som Andreas var inne på, de hittar nya sätt. Vi ser ju också att kunderna laborerar med våra olika produkter. Att vara en elnätskund idag är inte samma sak som att vara en elnätskund för 10-15 år sedan. Så att det är ju det här som är så spännande i hela den här utvecklingen, och just att vi är på en utveckling och utforskningsresa tillsammans, där vi försöker förstå och hitta sätt att möta, återigen då, det som kommer hända på bästa sätt.
Om du skulle översätta den här tron du beskriver nu till någon form av spaning då, vi extrapolerar den fram till, ja, låt oss säga 10 år då, vi säger 2035, så det blir 11 år. Det är ju ur ett infrastrukturperspektiv nästan ingenting, blott ett andetag, givet 40-50-60-åriga avskrivningstider. Men i den rasande tekniska utvecklingen som sker nu, en ocean av tid. Vad tror du sitter på då i form av rörlig materia som energilager som kan förflyttas i ditt elnät? Och
100 megawatt flexibilitet på effekthandel väst.
Du tror på 100 megawatt? Från den här typen av assets?
Alltså inte bara den här typen av assets, men det är ju, jag tror att vi gjorde en analys tillsammans med, där vi egentligen tittade då utifrån de projekten vi är med på, och räknade någonstans att potentialen borde vara någonstans här 40-50 megawatt från typ vehicle to grid. Sen om det kommer bli så eller inte och när vi är där, men att det finns en stor potential i batterier som koncept, och då bilbatterier som en del av det, tror vi ju absolut på. Det ser vi ju bara på den typen av, alltså på bara 1 eller 1,5 år har vi fått oerhört mycket batteriförfrågningar in till elnätet som vi inte hade för 2 år sedan. Så att vi märker ju att nya typer av aktörer etablerar sig i, eller vill etablera sig i, vår infrastruktur. Och då är ju bilarna ett exempel på det. Och det är ju bara jättedumt för oss att inte vara en del i den utvecklingen och ta med det i vår bild och räkna det. Alltså, vi har ju en tro på att det kommer finnas flexibilitet som kommer fylla en stor del av det behovet vi har. Och med flexibilitet kommer vi på de här 10 åren kunna möta den utvecklingen som sker. Och vi behöver göra våra delar i att sätta priser eller hitta affärsmodeller som gör att man vill bidra med den här flexibiliteten. Men det kommer ju vara jätteviktigt för oss att nå de här 100 megawatt, kanske för många låter orimligt, men det är ju ändå någonstans där vi är för att kunna möta det behovet som vi har.
Du vill kunna flexa motsvarande något större stad än Jönköping upp och ner.
Ja.
Ja, det är ju en referensram att hålla sig i. Vad häftigt. Vad tror ni då? Jag frågar er. Vad är 10 år är ju jättelång tid i er värld. Ni kommer ju från en annan i världen. Ni får nya produkter varje år och sådär. Det är ju inte riktigt så det funkar i vår bransch.
Ja, men jätteintressant fråga. Ja, men som vi sa tidigare här, så i år kommer vi med första bilen med denna tekniken. Vi tror stort på denna tekniken. Så om 10 år, en personlig sikt är att då kommer var och varannan Volvo-bil ha denna tekniken. Så på ett brett spann kommer detta vara, ja, jag skulle nästan personligen vilja säga att det har gått från en kanske early adopter-teknik som vi kanske kommer se i början till en mer liksom, ja, en hygienfaktor kanske.
Ja, alltså, Andreas, då tänker vi få avsluta här med det. För jag menar, det måste ju vattnas ändå lite i munnen och tänka på vilket stort energibolag ni skulle kunna bli.
Ja, det är en intressant tanke, helt klart. Om jag får svara på frågan vad vi är om 10 år, så tror jag att vi har rört oss från det traditionella elnätsbolag som vi har med Göteborg Energi till något mycket mer modernt. Hur det ser ut vid den tidpunkten, det är ju helt omöjligt att svara på. Men jag tror att
saker och ting kommer att kastas om i den här branschen. Och med bilar som vi kan tillhandahålla, som har den här kapabiliteten, så tror jag att det kommer vara en skjuts på den resan. Att få liksom en helt ny typ av tjänster som vi kanske ännu inte ser idag. Men jag tror att det kommer hända otroligt mycket på väldigt kort tid.
Tänk att vi kommer tillbaka, om jag skulle sammanfatta det här på något sätt, till behovet av standardisering som ökar, behovet av digitalisering ökar för att ni ska kunna göra prissättningar kring det här, behovet av en intäktsreglering som förändras ökar hela tiden och en förmåga till styrning kommer att öka. Det här är ju det som hela tiden återkommer i spaningarna, men hastigheten i det är ju våldsam. Klarar vi av det här, Therese?
Det tror jag att vi gör tillsammans. Alltså, vår ambition eller vår målsättning i det här är att vi behöver jobba tillsammans för att hitta de olika lösningar. Ingen aktör sitter ensam på de här lösningarna, utan det är tillsammans. Vi behöver jobba med våra kunder, vi behöver jobba med regleringsmyndigheten och vi behöver ta vårt ansvar och vi behöver samarbeta, och då är jag helt övertygad om att vi kommer möta de utmaningarna som finns.
Hörrni, Therese, Andreas, Erik, tusen tack för att ni tog er tid att vara med och diskutera den här intressanta frågan i Energistrategipodden.
Tack.
Tack så mycket.